Hej och välkomna till avsnitt 43 av Modiga människor. Gäst idag är Ann-Katrin Engvall. Hon är immunolog och hon har jobbat med virologi och även med vaccinutveckling. Så att, idag så kommer hon att, ja, vi kommer att prata helt enkelt kring de här ämnena. Och ja, är det någon som kan det här? Så är det hon. Så jag vill hälsa dig välkommen, Ann-Katrin.
Tack så jättemycket. Det är kul att vara med dig. Vi har ju haft kontakt lite grann under det senaste året och tidigare än så också faktiskt. Det är lite kul att ses så här i verkligheten.
Ja, ja verkligen. Men jag tänkte bara att du skulle få berätta lite om din bakgrund och din vilja liksom att faktiskt finnas och hjälpa människor.
Ja. Det är ju så här, jag kanske ska börja liksom från början då. Och när jag var barn så var jag väldigt sjuk ganska ofta. Och jag hamnade på sjukhus och jag hade mycket problem med infektioner just. Och redan tidigt så hade jag mycket funderingar kring det här med vad som händer och vad sker. Och jag analyserade mycket kring mig själv och sådär. Och när jag sen började på universitetet så läste jag. Jag var intresserad av just medicinska frågor och läkemedel och att hjälpa folk liksom ifrån olika sjukdomar och så. Och det grundar sig i min barndom från början. Att jag själv har varit patient så mycket. Och då sen när vi läste immunologi, då tände jag ju på alla cylindrar och kände att det här är liksom min grej. Jag tyckte det var jättespännande. Dels så var det väldigt komplext. Det var ett nytt område där det hände väldigt mycket och jag fastnade. Jag tyckte att det här vill jag hålla på med. Liksom. Sen så blev jag doktorand i en grupp som heter med Lars Rask som professor. Och han hade jobbat då med liksom isolerat det här MHC-molekylerna som det heter. Det är en slags molekyl som sitter på celler och som presenterar delar av virus eller bakterier och sådär och styr in svaret på rätt typ av svar och får immunsystemet att reagera på rätt sätt. Och det finns lite olika typer av de här antigenerna som presenterar och det är ganska många familjer och gener och så vidare. Men det jag upptäckte där då, det var ju att det här med virus och immunförsvaret, de har påverkat varandra under miljontals år. Och det kan man se när man tittar på de här, hur de här generna för de här antigenpresentatörerna eller de som presenterar främmande ämnen för immunsystemet, hur de har utvecklats genom tiden. Så då började jag bli intresserad av virologi. Och jag började läsa tjocka böcker om virus och retrovirus och så vidare. Och då stötte jag på en person som har vunnit Nobelpriset, heter Tremin. Och han var en leukemiforskare som började se det här, men virus kommer nog från genomet. Och när jag tittade på det så såg jag ju då att det var ungefär 23% av det här arvsanlagen i de här, eller den här genomdelen där de här arvsanlagen finns, bestod av olika virusbesläktade sekvenser som kan flytta sig runt i genomet och dela på sig och så vidare. Och de här grejerna hade fyllt en väldigt stor betydelse för utvecklingen av det här systemet. Så då kom jag in på det här med virologi och mina teorier och tankar blev ju väldigt kontroversiella och väckte stor uppmärksamhet. Så när jag disputerade så hade jag en känd virolog, doktor virolog, som opponent. Och det var en väldigt kul diskussion eftersom man tittar liksom på helheten här. Och efteråt då så var han så nöjd så då bjöd han mig att jobba med honom i Tyskland. Och det här institutet som jag jobbade på då, det motsvarar ganska väl det här smittskyddsinstitutet som fanns förut, eller också Folkhälsomyndigheten heter det idag, men lite en annan roll. Men den rollen som det institutet jag jobbade på hade, det var att dels liksom hantera sådana här kriser, infektionskriser i Tyskland, men också att godkänna olika typer av vaccin. Så de var inriktade på det immunologiska vaccinområdet kan man ju säga. Och där lärde jag mig en hel del från mina kollegor om kriser, infektion som man hanterar, epidemiologi. För vi hade ju föreläsningar och diskussioner kring det här princip väldigt ofta. Så var det jag kom in på virologi. Och sen då jag kom hem till Sverige så småningom då så har jag jobbat inom vaccin. Små bolag som tillverkar vaccin. Och där har jag jobbat då både med att man tänka kring designen, hur man designar ett vaccin som funkar bra ur immunologiskt perspektiv och sen också utveckla det så att det kan börja, liksom, man kan producera det här som ja, hur man gör för att producera. Och det är en väldigt komplex process att producera vaccin i stor skala. Och det är många steg i det där och det är ganska formellt i form av att det finns väldigt mycket regelverk som styr det. Så att det är ingen lätt sak att göra. Men det var väldigt intressant och roligt och det var ju också komplext. Så att, jag känner att jag har liksom, ser lite grann från olika sidor. Dels från patientens sida, dels från det här immunologiska grundperspektivet som är det viktiga för mig. Men också hur virus fungerar och också hur vaccin fungerar. Då får man liksom... Alltså ett perspektiv som är från väldigt många olika håll. Och det tror jag, det som gör att jag känner att de här frågorna intresserar mig väldigt mycket. Speciellt när det är så annorlunda på många sätt den här gången. Dels med hur man har beskrivit det här viruset. Hur man har, vilken forskning man har gjort som jag tycker ibland är lite konstig. Och man drar konstiga slutsatser ur sina data. Och det är mer än vanligt kan jag säga, men det kanske beror på att folk är stressade och sådär och publicerar saker innan det kontrolleras ordentligt. Och sen också att hanteringen har ju varit i mina ögon helt absurd liksom. Därför att redan från början så tidigt i mars så konstaterar jag att det här går ju inte att stoppa liksom. Det går inte att stoppa med hjälp av massvaccinering eller lockdown för att det är för spritt, det kommer att mutera, kommer komma nya mutanter hela tiden. Så att det är inte meningsfullt. Man ska rikta skyddet mot de som behöver det, de som blir svårast att sjuka. Men det är ju jättesvår balansgång det där, för att det är ju inte lätt. Liksom. För att det innebär ju att man måste göra en del tuffa val, så är det. Mm. Och det så värsta som jag tycker har uppkommit den här gången, det är ju hur dåligt det har funkat på vissa ställen när man, i skyddet av de gamla och hur man har resonerat alltså kunskapsmässigt för de som tar hand om de gamla, hur många de träffar per dag. Alltså jag läste någonstans att det var typ 22 olika personer som någon smittad hade träffat under en dag. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt att man har organiserat på det sättet, ur ett smittskyddsperspektiv just. Så, lite kort.
Ja. Så här, min första fråga. Alltså så här, jag vet ju att du själv befann dig nere i Spanien, eller hur?
Ja, det stämmer.
Förra våren och upplevde lockdown på plats.
Ja, det var väldigt obehagligt. Eftersom från den ena dagen till den andra i princip. Så liksom först så var det som normalt och sen så drog de igen. Det fanns vakter utanför affären. Man var tvungen, det var militärisk disciplin. Man var tvungen att stå i kö. Det var tomt med mat i mataffären. Det fanns liksom, de sålde slut på godis och sprit och vin. Och öl fanns inte, så det drack ju folk, de tröstdrack. Det var också så att man inte fick gå utanför dörren. Och det var så att jag tränar ju varje dag, jag och min man. Och att liksom vara inlåst i en lägenhet och utan att få träna gjorde ju att jag mådde ju jättedåligt psykiskt. Så att jag kan förstå hur hemskt det är. Det här var ju liksom steget värre än i Sverige. Man kunde liksom nästan inte andas så mycket. Alltså man, du vet, man fick ingen luft, man fick ingenting. Och våra grannar, de har barn, yngre barn. Och de gick på takterrassen. Vi har en stor takterrass ovanför. Och för att få liksom röra på sig, för att få liksom... Ja, man måste det om man är van. Annars mår man ju psykiskt dåligt. De gick där fram och tillbaka. par timmar per dag. Och då blev de anmälda av grannar och då kom det såna här stora militärhelikoptrar. Jag hörde när de kom liksom och körde över. Så fick man ju inte göra liksom.
Mm.
Man anmälde små barn som studsade boll liksom på någon terrass någonstans, vilket till polisen, vilket jag kände helt absurt. Mm. Och det blev liksom, det var obehagligt att gå utanför dörren eftersom när man skulle gå handla då så man fick inte gå för långt.
Mm.
Du fick bara gå till den närmaste affären och så, och gick du längre. Jag blev förföljd en gång när jag var handla med efter en polisbil och då ska de kolla kvittorna så att man inte handlar någonting onödigt, för då fick man böter.
Mm.
Och det var inte, det var ganska höga böter.
Mm.
Gick du ut med hunden några steg för länge eller för långt ifrån husknuten, då fick du också böter. För i början var det nämligen så att folk hyrde ut hundar för att människor skulle orka för att gå ut då liksom.
Mm.
Och det här hjälpte ju inte särskilt mycket när det gällde smittspridning och sådär. Så att, men det var väldigt obehagligt, för det blev liksom ett angiverisamhälle som var ganska hårt och folk var elaka mot varandra. Och det kändes, jag fick liksom associationer till DDR, om jag säger så, där folk är helt styrda, en totalitär stat. Och vi åkte hem kanske efter 10 dagar vi hade varit där.
Mm.
Och då skulle vi sitta i varsin taxi till flygplatsen, vilket är helt absurt. För hade jag eller Bosse varit smittade, då hade vi smittat 2 taxichaufförer liksom, i så fall. Så det fanns ingen logik i de reglerna. Och de har över 3000 pandemilagar och regler i Spanien. Och det är otroligt komplext att hålla rätt på alla de där.
Mm.
Så att, och sen var det här med munskydd som inte heller är så kul, tyckte jag, men det kanske vi kan, det såg jag att du ville prata om sen, så det kan vi ta då.
Ja, nej, men vi kan ta upp det nu. Det gör jag.
Det var ju så här att dels så jag tycker att det var väldigt jobbigt att gå omkring med. Det är en sak, jag har ju jobbat på labb.
Mm.
Och där kan man ju ha munskydd och så, men då liksom springer man ju inte omkring och rör sig.
Nej.
Och det blir en annan situation. Man vet att man tar av sig och man är steril om händerna och allt det där. Liksom.
Mm.
Men på stan när man går omkring, det blir fuktigt, luften där under, det kliar, det rinner, det är väldigt obehagligt, tyckte jag. Och jag tänker att det här måste ju vara en jättebra grogrund för svamp och bakterier, tänker jag. Och det visar sig också till exempel i Kina att man har ökade problem just med munsvamp och sådär. Och det är mycket vanligare där man bär mask mycket. Så jag kan mycket väl förstå det, för det blir väldigt fuktig miljö när man andas. Sådär. Och sen så upptäckte jag rätt snart att folk hade ju inte den här på näsan, utan de hade den liksom under näsan eller på hakan.
Mm.
Och så drog de upp dem då och sådär. Och då håller man ju på och drar av massa ohygieniska saker från huden som svamp och så. Och på labb får man ju absolut inte göra så.
Mm.
Om man har den liksom, drar ner och håller på att ta fingrar på den, då ska man kassera och byta. Så att det här är ju inte särskilt steril situation. Mm. Utan här kommer du, om du får till exempel virus på händerna eller du tar in någon bakterie, så andas du in det här liksom.
Mm.
Och svampen från huden och så. Va? Mm. Så att jag, det funkar inte i praktiken. Därför att folk inte orkar och de kan inte.
Ja, men precis, det är därför jag funderar hur genomtänkt det är egentligen. Hela diskussionen. Ja, och sen nej, med barn.
Ja, det tycker jag absolut inte. Och alltså det är ju... Nej, jag tycker inte det. För man påverkar ju syresättningen.
Mm.
Och, sådär. Och sen så är det ju också så att de här munskydden som man säljer för att använda på det här sättet.
Mm.
De släpper ju igenom virus. För att virus är så otroligt små. Och de porerna är inte tillräckligt täta. Så att de kommer släppa igenom virus.
Mm.
Kanske minskar det eventuellt, jag vet inte. Men det är ändå... Mm. Det är inte liksom värt att utsätta människor för andra risker, för det blir andra risker det här. Och jag hörde någonstans någon kul grej, någon rapport om att de här munskydden orsakar problem för tågtrafiken, för de fastnar i tågväxlarna.
Okay.
Folk kastar ifrån sig dem och så blåser de omkring och alltså du vet, det finns överallt nu. Och de ställer till problem för tågtrafiken. Det är ganska intressant.
Nej, men
en annan konsekvens.
Ja, men det är ju jättekul. Men det är därför jag undrar hur genomtänkt saker och ting är. För jag ser ju, jag bor liksom på landet. Jag ser
Ja.
kastade munskydd här ute.
Ja, det är inte klokt. Nej, men som sagt, jag tror att det kan ge kanske en skenbar, en falsk säkerhet. I Spanien så upplevde jag ju att folk hade ju munskydd, men de kom ju liksom så att de är så här ändå. Och då, alltså det är ju meningslöst. Jag tycker det är bättre att hålla lite avstånd och liksom andas ordentligt, men att man är försiktigare och inte komma så nära. Och så. Men i sjukvården är en sak, för att de vet hur de ska använda det liksom, och sin skyddsutrustning och sådär. Men liksom ute på stan, nej, jag tror inte det funkar 100. Men visst vill folk ha det, så det är upp till dem. Men jag tycker inte man ska införa tvång
Nej, men precis,
inom.
för det är ju som du säger, på en del förpackningar så har jag ju till och med läst att det står skyddar inte mot virus.
Nej.
Ah.
Det är ju inte det det är till för. Det
Nej.
är inte det det är till för. Men kanske fastnar en del och så vidare. Men jag vet faktiskt inte det. Och det finns ju inga studier som visar att det här är jättebra. Men det kan kanske minska dosen av virus. Liksom. Men då får man andra problem istället. Och så så att jag tror att det beror lite grann på att folk inte kan, de vet inte och så vidare. Och att man använder det på fel sätt också. Och att gå omkring på gator och torg med sånt här, det är ju, utomhus är ju riskerna mycket, mycket mindre. Liksom. Och så, och dessutom i Spanien, där har de ju mycket UV-ljus. Och det knäcker ju virus. Alltså det är ju, vi använder ju det på viruslabb när man ska sterilisera lokalen. Då sätter man på UV-lampor på nätterna och då blir det helt sterilt efteråt. Så att UV-ljus är ju jättebra, liksom. Så att det är mycket bättre att hålla till utomhus. Där tycker jag det är helt överdrivet att gå omkring med munskydd. Inomhus i vissa sammanhang kanske, men
Och där är det ju till och med lag då, och som sagt, framförallt, jag tror att var det från 6 eller 7 års ålder?
ja,
Så
de
att
får
det,
ganska höga böter också.
ja.
Så. Och det tycker
Ja.
jag är lite, alltså, men vi är tacksamma. Det var vad ska jag säga, det var en befrielse när vi kom hem till Sverige och kunde andas frisk luft. Alltså, det var en sån befrielse att kunna vara ute, kunna träna. Alltså, det var oerhört viktigt för min psykiska hälsa. Liksom, och jag tror också att många barn som har stort rörelsebehov och så, de mår jättedåligt av att inte få träna och röra på sig och få träffa sina kompisar och så där. Jag lider faktiskt med dem väldigt mycket.
Jag vet inte om vi ska börja med flockimmunitet. Jag har ju funderat på mRNA. Skulle du vilja förklara det?
Det är ju som en slags, vad ska vi säga, överföringsmolekyl mellan våra arvsanlag som är DNA till att man kan producera protein. Och för att få det så måste man liksom ha någon, då kopieras den här genkoden till en mall och det är den som är mRNA. Och från den då sen så kan man syntetisera protein. Så att det är en slags förmedlingsmolekyl mellan DNA och protein, så kan vi säga. Vart det klart, eller?
Jag tror att jag förstår lite bättre. Har jag
Ja.
också försökt sätta mig in i det här såklart. Men jag tänker också att de som tittar ska förstå. Men
Ja.
det här är ju tillsatt i de här vaccinerna.
Ja, och det är därför jag kallar den för prevaccin, för att det är inga vacciner som i sig orsakar ett immunförsvar, utan det förväntar sig att din kropp ska producera det så kallade immunsvaret. Och då blir det liksom som en förmedling av funktionen vaccin. Så därför vill jag skilja på prevacciner och protein. Det finns ju olika slags vacciner. Det är ju ett vaccin, men det är en prevaccin tycker jag. Därför att det finns ju många olika mRNA-vaccin och adenovirusvaccin och så vidare. Och då tycker jag att det som förenar de här, det är ju att det är ett prevaccin, det vill säga det är ett förstadium, någonting som din kropp själv ska uttrycka, det kräver det. Och sen får du en immuneffekt. Och då har du en variation där i att kroppen själv ska uttrycka det här. Liksom. Mm. Och så vidare. Då tycker jag det är rent logiskt så är det bättre att kalla dem för prevaccin. För då förstår man att det inte är vaccin i vanlig bemärkelse.
Nej. Men varför har man, jag vet inte om du kan svara på det, men varför har man valt att tillsätta det här i just det covid-vaccinet?
Alltså det är så här att influensavaccin, det är ju proteinvaccin när man tar proteindelar och vaccinerar ofta nu för tiden. Och ska man göra massvaccination så kommer man aldrig någonsin att hinna producera så mycket vaccin. Det tar för lång tid, för komplicerat och så vidare. Mm. Så det här är mycket snabbare, du behöver mycket mindre material från början och så vidare. Så av den orsaken tror jag att det är lättare att vaccinera flera människor liksom. Med det här. Det går snabbare att få fram vaccinet.
Men ur en säkerhetssynpunkt då, tänker jag utifrån?
Det här är ju ett nytt koncept. Mm. Även om många inte påstår, alltså det är, vad ska jag säga, det är inte nytt. De här teknikerna har funnits länge. Mm. Liksom, så. Men de har använts i mera genterapiområdet som man har tänkt att man ska behandla och så vidare.
Mm.
Och ofta så är kanske cancerbehandlingar och så där man kanske kan ta en viss risk. Liksom, därför att alternativet är värre.
Mm.
För att det är ingen dålig teknik egentligen.
Mm.
Problemet är att det är en ganska smart teknik eftersom du behöver mycket mindre och så vidare. Problemet är att man inte har kontroll över när man sätter igång och vaccinerar så stora mängder med människor.
Mm.
Alltså på så kort tid. Det är det som är lite läskigt tycker jag.
Mm.
Jo, du har gjort de här kliniska prövningarna och så vidare. Men här ska du vaccinera hundratals miljoner människor, är det tänkt. Liksom. Mm. Och det blir ju liksom en risk.
Mm.
Där man inte har kontroll över långsiktiga effekter och så vidare. Och även om du dyker upp små bieffekter i de här kliniska studierna. Så de är så små, men vaccinerar du väldigt, väldigt många i en population, så är det klart att de kommer att bli flera som drabbas.
Mm.
Det är ju självklart, eftersom det är antalet. Men sen också så har vi en annan komplicerande faktor, att när de här utvecklades på de människorna kanske inte var lika exponerade för viruset i de här populationerna som man testade här i. Medan nu då så finns det en hel del immuna, och då kan ju effekten vara helt annorlunda. Liksom. Man kan bli mycket starkare immuneffekten. Det kan få mycket starkare immunpåslag, och det är själva immunpåslaget som är det farliga. Inte själva vaccinet i sig, utan det är ditt eget immunförsvar. Och har du väldigt, är du immun då, så kan ju det bli jättestarkt.
Mm. Precis, för det vet jag att du har nämnt och jag har sett dig skriva om det.
Och det oroar mig faktiskt.
Mm. Just att de som har haft covid-19 och sen tar vaccinet.
Att de kan bli jättesjuka. Ja. Mm. Och det beror på att, jag vet inte hur jag ska förklara, naturligt sett så är det så här att om du har en immunitet.
Mm.
Och så blir du exponerad av en mutant till exempel som inte kan stoppas av dina antikroppar, om vi säger så.
Mm.
Så du får en liten infektion. Då kommer det här ändå begränsas av T-cellerna. Så de här viruset kommer aldrig kunna bli så stora nivåer.
Mm.
Eftersom det går så fort att bli av med det i kroppen på grund av din immunitet.
Mm.
Och då har du bara några få celler som kan bli infekterade. Men det räcker för att uppdatera din nya immunitet. Men du kanske inte ens blir sjuk av det liksom, eftersom det är så lågt påslag. Du kanske inte ens märker. Har du ett vaccin så får du samma dos av sådana här prevacciner oavsett om du är immun eller inte immun.
Mm.
Och är du inte immun, då ser det ut på ett sätt. För då liksom blir det som en första gångs infektion. Det tar längre tid och så vidare.
Mm.
Och du får ett starkt påslag. Och i det här fallet så har man gett en ganska stark dos eftersom man mäter effekten med hjälp av antikroppar. Och det är någonting som kommer när man har väldigt höga nivåer av virus. Men i det här fallet är det prevaccin. Mm. Så att det är lite fel att styra effekten med hjälp av antikroppar tycker jag. Men i alla fall, har du då en immunitet så får du lika många celler som du får in det här prevaccinet i. Oavsett om du är immun eller inte immun. Det som skiljer är att den som är immun har ett mycket snabbare, starkare och effektivare immunförsvar. Så det kommer att säga bara boom och så får du jättekraftig effekt.
Mm.
Och det innebär att du riskerar att dels få kraftiga såna viruskänsliga symptom. Alltså som att man känner sig som man har haft en kraftig influensa ungefär kan man känna. Man kan få huvudvärk, ledvärk och så vidare. Och det jag har tänkt är att för min egen del är att det kan förvärra sådana saker som inflammatoriska sjukdomar.
Mm.
Om man lider av det, att man får liksom, för det slår på samma mekanismer.
Mm.
Så att de kanske kan bli försämrade av att få ett sånt här starkt påslag om man har immunitet. Sen är det också så att när det gäller AstraZenecas vaccin det här vaccinet, det är ett annat virus som man använder för att få in det i dina celler. Och det styrs mot vissa typer av celler. Jag kan säga det är något som heter endotelceller och epitelceller. Men i våra blodkärl så finns det såna här endotelceller. Och när vaccinet går in där så slår immunsystemet och tar död på de här cellerna. Så gör du massa skador i dina blodkärl. Och det kan ju orsaka blodproppar och blödningar och sådana där saker. Och får man en väldigt stark sån attack så det är väldigt många blodkärl som går sönder eller går sönder på väldigt många ställen. Så kan man ju förstå att om man är känslig så kan ju det bli ett problem beroende på var den här attacken sker i kroppen och så vidare. Så därför det är lite läskigt tycker jag. Sen så drabbar det ju inte alla utan man måste ju ha vissa genetiska anlag så det är inte jättevanligt det ska sägas också. Så att det är inte så att alla som har vaccinerat dig kommer att drabbas av blodproppar när de vaccinerar sig med AstraZeneca, men det finns en risk och sen får man ju bedöma, har man redan haft infektionen så har man ju ingen större nytta av en vaccination. Så därför så enligt mitt sätt att säga så ja, det finns ju, du har ju mycket bättre immunitet efter en genomgången infektion.
Men varför tror du då att sjukvården rekommenderar trots att man har immunitet?
Jag tror att man inte känner skillnaden på den här typen av vaccin och sådana influensavacciner.
Mm.
För att det är helt olika saker. Såna influensavacciner sätter inte igång det som kallas för ett TH1-immunsvar, det vill säga den här attacken som dödar en massa celler. Utan har man bara antikroppar så blir det ett mindre problem.
Mm.
Så att där tror jag, där är det ingen risk. Och sen så tror jag också att en del liksom de tänker så här att det är bättre att vi inte missar någon eller att vi behöver testa någon innan vi vaccinerar. För det kostar mer och mer omständigt och så vidare. Det tar vi alla liksom.
Mm.
Och sen så blir det, för då kan man, ja, hur ska man veta att man är immun och så vidare.
Mm.
Så resonerar de. Så jag, men själv som individ så skulle jag nog fundera en extra gång om jag skulle vaccinera mig om jag hade haft det. För det är ingen nytta och det finns en risk så att, ja.
Men när vi är inne på det här med T-cellsimmunitet.
Ja. Ja, det är lite komplicerat.
Ja.
Ja. Nej, men det är så här att det finns två basala system som skiljer sig. Den ena systemet tar alla infektionshot som är utanför cellerna. Mm. Och det i slut kallas det humorala immunsystemet. Och det är det som framförallt är antikroppar.
Mm.
En del av det. De kan ju röra sig bara utanför cellen. De kan ju liksom inte på samma sätt gå in i celler och så. Sådär. Sen så har vi det andra systemet som liksom identifierar saker som finns inne i cellerna.
Mm.
Och virus går ju in i cellerna. Och där produceras ju massa virus. Så att det här immunsystemet är det absolut centrala och det viktigaste för att bli av med virus. Eftersom du vill inte ha virusfabriker, liksom, då spelar det ingen roll hur mycket antikroppar du har. För de kommer att producera liksom, massor ändå. Mm. Då får du inte slut på infektionen. Så du måste, precis som med växter och så dödar. Man attackerar, man dödar sin egen cell för att den är ett hot. Och det är också det här systemet, om man får canceromvandling. Mm. Så är det så att det här systemet kan göra sig av med cancer innan det blir en tumör eller ett problem för dig. För vi har hela tiden cancerförändringar och är vi friska och mår bra så elimineras ju de här cancercellerna som är potentiella fara för att bli en tumör. Och så. Så att det systemet är det som kallas T-cellsimmunitet och de celler som dödar kallas för T-mördarceller. Och det här är jätteviktigt just för virusinfektioner. Så att säga. Men där kan ju antikroppar spela en viss roll. För att de tar hand om man får en väldigt kraftig virusinfektion. Mm. Då får man rätt mycket virus som sprutar ut från de här cellerna. Och då kan antikroppssvaret aktiveras. Så därför är det så att en del personer som inte får så allvarlig infektion får aldrig några detekterbara nivåer av antikroppar därför att deras cellerna som producerar virus dör innan det hinner bli något stort problem. Lite antikroppar kanske du får som uppdateras och specificeras så att du får ett minne, men det märks inte på testerna för att de är för...
Men betyder det att jag i praktiken skulle kunna haft covid och är immun men jag har inte fått en T-cellsimmunitet?
Du kan ha fått T-cellsimmunitet men du har inte fått en antikroppsimmunitet som kan mäta.
Ah, okay.
Man gör, det är det som är skillnaden, för du får säkert antikroppar, men de blir så låga. Så, att så därför så ska man inte lita på antikroppar helt, om de säger att det är negativt. För att det kan också variera, du kan ha haft antikroppar och sen så går nivåerna ner när viruset, inte när du blir av med viruset. Mm. Och sen om det finns i din miljö så kan det gå upp igen, för att då behöver du de här antikropparna. Så då börjar de produceras igen, så att det kan variera. Mm. Så det här med att man klassar immunitet som lika med antikroppsnivåer i blodet är ju helt sjukt i mitt perspektiv. Det är felaktigt. Rent immunologiskt är det felaktigt, för att immuniteten finns där och den kan, minnet finns där och det kan stimuleras igen om det behövs, om det är relevant. Så att det är en konstigt sätt att se på det, tycker jag.
Ja, alltså nu är det, jag ska bara säga att kyrkan ska väva in saker, men då tänker jag liksom på, det finns, jag har en till fråga som, jag vet inte om det hänger ihop, det är spikproteinet, men det är ju mer med vaccinet. Men vi tar spikproteinet först.
Ja. Kan vi göra. Ja, och det är ju det som är, sitter på ytan på de här coronavirus. Och dess funktion är ju liksom att docka till eller fästa vid våra humanceller. Och då använder den som av en receptor och sen också så kan de skjuta in sitt arvsanlag i cellen. Mm. I den här processen. Så spike-proteinet är viktigt för de här funktionerna. Så att hur bra det här spike-proteinet är och binder till din cell, desto effektivare kommer infektionsprocessen att gå till. Mm. Så i början, när den kommer, ofta så kommer sådana här pandemier just från djur eller från andra arter. Och det är då det blir ett problem och så vidare. Men så därför i början så brukar den här processen vara ineffektiv. Mm. Men man blir mycket mer svårt sjuk eftersom det inte finns mottaglighet och det, innan det anpassat sig och så vidare till våra celler. Så att det är ofta smittar mindre, men det är farligare på oftast. Sen så sker en utveckling så att de här virusarna, spike-protein, alltså när de börjar föröka sig in i cellerna, varje cykel så, där, så sker det en massa mutationer. Och eftersom det sker från RNA, så de enzymerna som gör omvandlar det här RNA till DNA, för det finns en sån process. Det är så, det kontrollerar inte felen, utan det kommer ut massa fel hela tiden. Så varje individ har massa varianter av sådana här virus med olika genom i sig. Det är bara det att det är ett fåtal som är effektiva.
Mm.
Och de kommer dominera den här populationen. Mm. Men i vissa slumpmässiga fall så kommer det här bli en bättre variant.
Mm.
Och då, när man får flockimmunitet, alltså när väldigt många immuner, finns väldigt få personer att infektera i en population, då kan de här börja ta över.
Mm.
Och sprida sig, och då får man mutationer.
Mm.
Och, eller då får man sådana mutanter. Och det är det som har hänt då. Och det händer ju både i populationer på grund av att flockimmuniteten begränsar, men också har jag sett nu att om man gör lockdown så liknar det ur virusets perspektiv och evolutionsperspektiv en situation där du har flockimmunitet, för då håller sig folk undan. Och då har inte det här viruset lika många möjligheter att smitta vidare. Och då blir konkurrensen som att det gynnar de här mer effektiva, för de går mycket snabbare.
Okay.
Så att de kommer snabbare ta över när man gör lockdown, har jag sett. Och de här mutanterna kommer ju från England och Danmark och de ställena. Där kommer den här processen tidigare.
Mm.
Så att man har egentligen med den här taktiken att försöka skydda sig, så har man ökat selektionstrycket på de här spike-proteinmutanterna.
Mm.
Det är de som gör att anledningen till att det muterar där och inte andra delar av viruset är ju just för att det är de som spelar väl störst roll för att det ska bli mer effektivt.
Mm.
Medan andra delar, till exempel det som bygger upp strukturen, håller på att ändra för mycket där, då blir viruset dysfunktionellt, så de försvinner på en gång, de mutationerna.
Mm.
För det är, strukturen krackelerar, enzymerna fungerar inte och så vidare.
Mm.
Och det är därför de proteinerna som har den funktionen, brukar vi kalla för inre proteiner.
Mm.
Och har man immunitet mot det, då har man också immunitet mot mutanter och så på ett annat sätt.
Mm.
Men det gäller då inte spike-proteinet. Och det som problemet med virus, det är bara att det riktar sig bara mot det här. Den immunitet man får är bara mot spike-proteinet. Och så fort det ändras tillräckligt mycket, då kommer vaccinimmuniteten vara inaktuell. Har du fått en naturlig immunitet, då får du immunitet med T-celler som känner igen både spiken och de här inre proteinerna som bildar strukturen och enzymer och så, som inte ändrar sig lika mycket. Så då kommer du ha ett bättre skydd än den som är vaccinerad.
Mm.
Bara, utan att ha haft infektionen.
Mm.
Det är därför till exempel som man rekommenderar då att man kanske måste vaccinera 2 gånger per år för att behålla det här. Så, och jag tycker det är liksom orealistiskt att hålla på massvaccinera 2 gånger per år.
Ja, men du får ju inte komma till tals i media och berätta. Nej. Det här.
Nej. Jag tror att det är så att dels så kanske jag inte är en sån som liksom propsar på att synas och märkas.
Nej.
Det är nummer ett. Sen så tror jag också att mina slutsatser och sådär, det är impopulärt i mediala kretsar. Det har jag ju märkt lite grann. Mm. Att det kan vara. Man är inte öppen för att man säger att det här är teorier, det här är och så vidare. Men egentligen så baseras det ju på väldigt gamla principer som man lär sig ifrån grundkursen i immunologi. Men det är på något vis som att hela man har liksom drabbats av någon slags man är historielös forskningsmässigt. Och man liksom säger att det finns ingen data, det finns ingenting, man vet ingenting och så vidare. Men det vet man visst. Det finns andra coronavirus, det finns och man har liksom vet hur de beter sig och så vidare. Så
corona är ju inget nytt alls.
Nej, det är vanligt för virus egentligen. Men det är bara det att det blir ju mycket, mycket värre om du har en stor mottaglighet. Mm. Och det här är tillräckligt nya beståndsdelar för att vi inte ska ha så bra mottaglighet.
Mm.
Och det som jag noterade då, det var ju att, eller vi noterade, jag och min man, det var ju att liksom populationer som har haft MERS och SARS-1, de har ju mycket bättre klarat sig den här gången, för de har ju en T-cellsimmunitet, en partiell immunitet. Du kan bli smittad, ja, men det mildrar infektionen mycket, mycket bättre. Så de har lägre dödlighet i de här infektionerna än vad till exempel andra populationer har. Och jag kan säga att jag tycker det verkar som att vissa populationer är mycket mer drabbade. Och till exempel Spanien och där och spanska populationer, men även en del afrikanska subpopulationer som lever i Europa.
Mm.
Där det inte finns samma miljö, liksom, inte samma solljusexponering och så vidare. Så, sådana saker spelar roll. Absolut. Men det finns genetiska skillnader som påverkar mottagligheten i subpopulationer. Då, så att säga. Och det är ju, ja, det är så det ser ut normalt sett. Vi påverkas av allting ifrån vilka infektioner våra förfäder har haft.
Mm.
Liksom, till vilka infektioner vi själva har haft. Vilken näringsstatus vi har. Vilken, allt sånt där. Hur vi är fysiskt.
Mm.
En problem är ju till exempel det här med övervikt. Att är man väldigt överviktig så får man ju ett mycket sämre immunförsvar. Och när det gäller T-cellsvaret. Och plus att man har mycket lättare för att få inflammationer och annat. Mm. Så fetma är ju en vällevnadssjukdom som ökar risken betydligt för såna här infektionssjukdomar generellt när det gäller virus.
Ja. En sak som jag förstått, som jag vet att du har skrivit om, men som jag också vet att jag lyfte för att jag faktiskt träffade en person vars man har jobbat på en avdelning med smittade. Och där han informationen var att just då överviktiga män i övre medelåldern och från Mellanöstern verkade vara mer mottagliga. Och vilket ramaskri det blev när jag la ut det. Att jag var, men jag, så jag bara förmedlade information vidare. Det är inte att jag tittar på.
Ja. Nej, och jag tycker vem tjänar på det, att man håller på och döljer det. De här männen kanske behöver veta det. De här populationerna kanske behöver lära sig känna igen, alltså veta riskerna. Liksom.
Mm.
Jag tycker att ofta, det finns ju många orsaker till det, men dels det här genetiska då, som jag berättat. De är inte anpassade för miljön vi lever här uppe med mindre solljus och så vidare. Så att de har ju många gånger, även om de inte är svart hud, så har de många gånger mindre, har ofta D-vitaminbrist. Och det påverkar ju till exempel celldelning och cellutmognad. Och de här processerna är extremt viktiga för immunsystemet, där det är en central del att få cellmognad och att man producerar massa celler och så vidare. Och det ska gå snabbt. Då har man då brister på en del av de sakerna som är viktiga för att styra de här processerna, så det är klart att man ligger sämre till. Och så. Men det här med övervikt, alltså jag läste någonstans att de hade mätt lite grann om att de här personerna som ligger på IVA har 11 kilo, väger 11 kilo mer i genomsnitt än andra IVA-patienter. Vilket jag tycker är lite, ja, det är talande faktiskt.
Men den informationen kanske man borde gå ut med. Nu är det ju förvirrande information.
Ja, och det är otydligt. Folk, det finns ingen linje. Folk säger olika saker och så. Jag tycker att man måste ha, från myndigheternas sida så tycker jag att det här är sånt som Folkhälsomyndigheten ska gå ut med. Men det är känsligt. Man klassar det som diskriminering, men det handlar ju om att förstå vad ens risk är. När man är överviktig kanske man ska fundera på att vaccinera sig för att man har en större risk. Liksom, och så. Alltså, då är det viktigare kanske att vara försiktig än om du är vältränad och så vidare. Men som sagt, det har man ju förstått att diabetes är en riskfaktor, och det är ju också många gånger överviktiga som drabbas av diabetes typ 2. Liksom, för att, så att det är en vällevnad, men det finns andra faktorer också naturligtvis. Och så, som är ålder bland annat också, så att man blir väldigt mycket äldre. Men just de där 50-60, jag tror också att 60 och så vidare, det är folk som också kanske har hjärt-kärlproblem i den åldern som börjar bli ett problem som ställer till det liksom, hälsomässigt. Och speciellt om det är just överviktig. Så det blir liksom många faktorer.
Ja, men nu kommer vi in på flockimmunitet. Men jag vill också bara Jag vet att Sven Roman sa, för jag hörde honom häromdagen i en annan live-intervju, så sa han att han trodde att Sverige hade en av de högsta flockimmuniteterna.
Det tror jag också. Mm. Men jag tror att det är lite regionalt har varit. Mm. Alltså, genom att du har haft den här isoleringen mellan olika, liksom, och man ska inte åka och ingen åker till Stockholm och så vidare, då har det ju liksom kommit senare till vissa mindre orter. Man såg ju att Stockholm till exempel gick, var ju väldigt drabbat i våras.
Mm.
Medan de regionerna där Göteborg och Malmö ligger har drabbats mer under hösten. Mm. Och det är därför de klarar sig ganska bra första perioden. Så att det är för att man inte har fått en tillräckligt stor exponering av det här viruset i populationen. Det kan finnas delar av Sverige där det fortfarande finns populationer som inte har varit så utsatta för viruset. Mm. Och där, ja, förr eller senare så kommer det nå dit liksom också.
Mm.
Men i frågan om vilken form och hur allvarligt det blir, alltså de bor ju mera, inte så tätt som man gör i Stockholm. Så då blir det ju inte lika explosiv process som i en storstad. Liksom.
Mm.
Det blir inte. Det spelar roll, för de har ju naturliga avstånd. Liksom.
Mm.
Så att,
ja, men sen, här, varför räknas Sverige som en röd zon?
Ja, kan man fråga sig. Men det är för att de tittar väl på smittspridningen, antar jag. Och för mig är det inte det som är relevant. För att man använder... Ja, det kan ju vara relevant, men i det här fallet, när man använder PCR, som är extremt känsligt, teoretiskt så kan du mäta en molekyl, teoretiskt. Mm. I praktiken funkar det inte så, men du kan mäta väldigt få molekyler av virusgenom med den här metoden.
Mm.
Och det gör att du kan även mäta sånt som egentligen inte ställer till något problem.
Mm.
För är det till exempel så att du har haft att du är immun, har en T-cellsimmunitet, och sen så exponeras du för en mutant som inte har samma spike-protein som det förra, då kommer antikropparna inte kunna bromsa att du får en liten penetration av den här viruset i några få celler. Mm. Sen så kommer T-cellsimmuniteten vara så effektiv så att det kommer elimineras. Mm. Men då kommer du kunna ha små rester av det här viruset på dig.
Mm.
Liksom. Och det kommer inte ens märka att du kommer varken vara särskilt smittsam eller bli sjuk av det här.
Mm.
Däremot kommer du kanske testa positivt.
Mm.
Och har man då smittspårning att någon individ blir sjuk som kanske inte har varit exponerad förut och ska testa alla deras i närheten och så vidare. Ja, men då flera av dem kommer ju testa positivt eftersom de har blivit exponerade av den här människan. Eller...
Ja, det är precis. Och då får man ju väldigt många som testar positivt.
Ja, visst. Och så frågan är det på allvar ett problem? Liksom? Jag tycker inte, eftersom... Jag tycker så här, att man ska titta på de som blir sjuka och sen testa. Och sen så tycker jag smittspårning i det här stadiet är helt det är irrelevant. Liksom. Det säger inte så mycket.
Mm.
Så. Mer än att man har blivit exponerad. Och är man inte sjuk eller har några symptom, ja, då är det liksom...
Mm.
Det är inget problem direkt. Nej. För att du smittar inte, för du har så lite virus på dig. Det är väldigt, då ska du i så fall komma jättenära en person som inte alls har någon immunförsvar. Liksom.
Men,
nej, det är konstigt hela det här upplägget. Tycker jag. Att man testar så mycket, det är för mycket tycker jag.
Mm. Ja, nej, men för det är ju jätte... Och det är också det som jag tycker hela tiden att vi läser i media. Nu är det jättemånga som är positiva. Och sen pratar jag med folk och säger, nu är hela vår familj isolerade, men vi är inte sjuka. Men...
Nej.
Ja, fast vi har... Och jag förstår inte den logiken. Jag tänker så, är man inte sjuk så är man inte sjuk. Alltså jag känner mig själv om jag är sjuk.
Ja, och grejen är ju att har du inga symptom att tala om när du väl... Alltså du kan smitta mer om du är symptomfri, men det är precis innan... att du får symptomen.
Mm.
Och det beror på att det tar ett antal dagar. Om du inte har varit exponerad tidigare första gången du möter det här viruset, då kommer det ta ett antal dagar innan virusmängden och allt det här immunsystemet triggar igång. Och precis innan, i den situationen, då går du omkring med jättemycket virus i kroppen och då är du smittsam. Men har du haft covid-19 och sen testat positiv i en PCR-test, så är det inte särskilt smittsam, troligtvis, eftersom ja, du har inte så mycket virus att smitta med. Så att, så är det. Men du kan mäta om du har två stycken partiklar kanske, eller en eller två, eller ja, dödade virus som ditt immunsystem har gjort sig av med och så vidare, kanske du kan se.
Men nu tänkte vi har hunnit med massa, men jag skulle bara vilja prata om barn. Barn och covid. För att det vet jag att Sven, både Sven Romano och Sebastian Rushworth pratar om att barn, de smittas nästan knappt. Men det jag hör i media eller andra människor säger att barn är de värsta. De är som små smitthärdar, de får smitta.
Ja, men det har ju varit så. Och det var det här som jag såg för kanske över 20 år sedan. Att det fanns extremt plötsligt en massa artiklar om att småbarn är de värsta smittspridarna. Och de måste vaccineras mot influensa. Och jag tänkte, nej men gud, det här är, vad är det här för konstigt? Det här är ju självklart, så är det ju, för de har ingen immunitet. Liksom. När man är barn så får man ju först sin immunitet av mamma så länge man ammar. Men sen så har man ingen immunitet och det tar ju ett antal år innan man blir liksom tillräckligt, har mött sin omgivning tillräckligt mycket. Och under den här tiden, när man är barn, tills man kanske är tonåring någonstans, senat om, det är då man måste smittas av de här virusinfektioner för att få ett långsiktigt bra, inte bli sjuk när man blir äldre. För är det så att du får en förstagångsinfektion efter den här barnperioden, då kan du bli jättesjuk. Och det är därför man pratar om barnsjukdomar förr i tiden med mässlingen och sådär. För fick man de här sjukdomarna som barn, då har man liksom som en mekanism som gör att man inte blir så sjuk när man får immunitet under den tiden. För det är det normala, att få immunitet tidigt liksom, i barnaåldern. Och det är därför man pratar om barnsjukdomar. Men fick du en barnsjukdom som vuxen så kunde du bli dödsjuk första gången. Så att, och det är precis likadant här. De här sjukdomarna orsakar mycket mindre problem hos små barn efter. För skulle de få samma infektion senare i 20-årsåldern kanske de skulle bli jättesjuka. Så att därför så är det viktigt, tycker jag, att bygga upp den här breda immuniteten hos barn och inte vaccinera mot de här sjukdomarna som inte kan utrota. Alltså influensa, corona och andra förkylningsvirus. För vi gör en skada för de här barnen. De kommer bli mer mottagliga sen om de vaccineras. Så att det här kommer bli ett säsongscoronavirus som kommer i olika former. Och det såg jag från början att det skulle bli så, för att det är det naturliga, både med influensa och allt det här. Det går så fort så man hinner inte, det går inte att ta fram tillräckligt mycket vaccin för att försöka utrota det här i tid. Liksom. Det är en, jag brukar säga det är Don Quixote-uppgift, liksom. Det är som att rida mot väderkvarna för att stoppa krig. Nej, men det förstår jag, det går inte. Då är det mycket bättre att de på ett naturligt sätt förvärvar en immunitet så att de klarar av säsongsgrejerna. Liksom så. Och det intressanta var när jag höll på med svininfluensan, det var ju att äldre klarar sig jättebra där. Och det var för att de hade haft Hongkong och Asiaten som barn. För det kunde man se åldersmässigt, att hur det föll i sannolikheten att drabbas hårt. Det föll exakt in i mönstret av när Asiaten och Hongkong gick. Så då kan man dra den slutsatsen. Troligtvis de har immunitet, T-cellsimmunitet från när de var barn, när de fick Hongkong och Asiaten, som skyddade dem mot den här svininfluensan så långt senare. Vilket visar också att immuniteten faktiskt är livslång. Om det kommer liknande. Och det kan det göra, det kan komma liknande liksom corona med liknande beståndsdelar som det här viruset i framtiden. Men helt andra projekt.
Men det här är ju jätteintressant, alltså det du tar upp nu. Men det verkar som att just när det kommer till den här sjukdomen, covid, så har folk börjat prata i andra termer. Nu pratar man om att jag kanske bara är immun i 3 månader eller 6 månader.
Och det beror ju på att man har infört ett begrepp där man anser att antikroppar i blodet är immunitet. Men det är fel. Alltså det är en viss del av immuniteten, men du får ju ett minne. Och det är inte så lätt att mäta, liksom, för det är så få celler. Antikroppar i blodet, det visar att du har varit infekterad och att ditt immunsystem har agerat. Men det visar inte att du, det visar inte hur länge du är immun, det visar inte liksom de här sakerna.
Man bara och, är immun.
Man är immun, man har fått en fått ett immunologiskt minne. Men sen ändrar sig viruset. Och då kan du ju få en viss, liksom, men ofta så går det inte så fort som jag sa med de här inre delarna. Och de kommer ge dig så pass brett immunförsvar så att du behöver oftast inte oroa dig för de här om du inte har någon defekt som gör att du inte kan reagera alls. Liksom, om du äter några mediciner eller om du har är cancersjuk eller någonting och så. Då är det klart att och du äter cancermediciner som dämpar delning och sådär. Då är det ju svårare, så att säga. Men det är en speciell situation som man är medveten om. Men att vaccinera barn för att offra deras framtida hälsa på grund av att några få personer blir allvarligt sjuka och dör, det är inte en rationellt tankesätt. Liksom. Visst, som jag sa, det här är inga lätta beslut. Men man måste liksom sätta saker mot varandra, vilket är det som är det viktigare att få cancerpatienter som är svårt sjuka att överleva lite längre, eller är det viktigare att en stor population barn inte drabbas svårare när de blir vuxna av infektioner? Så det är de grejerna som man måste sätta mot varandra i det här influensa. Och då tycker jag att barnen för mig är framtiden. Och det kommer få mera konsekvenser om långsiktigt om man inte hjälper dem. Liksom. Eller agerar korrekt.
Ja. Men då har jag en till fråga. För det är en annan läkare. Ralf Sundqvist.
Tror jag.
Ja. Och han pratar ju om att det finns något ämne i de här vaccinerna som gör att kvinnor, så framförallt unga kvinnor, riskerar att bli infertila.
Ja, okej. Ja, jag har ju försökt titta på det där och det är väl, jag tror att det var den här Astras forskningschef som varnade för det. Och jag är inte tillräckligt insatt i det för att svara på det. Men jag tycker att man vet för lite om frågan för att gå och vaccinera en massa fertila kvinnor som kanske inte behöver det, om det är så. Det jag vet är i alla fall att det har stört blödningsfrekvens och sådär vid menstruationer. Och det är ju inte så konstigt att attackera T-celler, så det kan ju vara så liksom, att man får bristningar och att det börjar blöda i förtid och så där. Och man spelar då om rytmen, så kan det säkert vara. Men det här med fertilitet, jag är inte insatt i den frågan till 100, så jag vill inte svara, men jag tycker att det måste utredas ordentligt innan man vaccinerar en massa fertila kvinnor, för det vore ju fruktansvärt om man blir infertil på grund av en vaccination mot ett virus som inte skadar de flesta så där jättemycket. Det är min spontana. Så jag ska läsa lite och se vad han har för mera kommentarer. Men jag har hört det där också. Och jag är ju inte någon expert på fertilitet och sådär. Så att du vet vad jag menar.
Men om vi nästa då. Gravida kvinnor blir ju också uppmuntrade nu.
Jag är problematiskt. Och anledningen är att när man är gravid så kroppen dämpar ditt immunförsvar. Och det gör det därför att ditt foster bär en del av ditt pappans gener. Och det påverkar de här så kallade, som jag har forskat på, de här MHC-transplantationsantigenerna som presenteras. Så att det blir liksom ungefär som att ha ett transplanterat organ lite grann. Men kroppen själv, för att man inte ska stöta ut det här, så har kroppen själv tryckt ner immunsystemet hos gravida för att de inte ska stöta ut fostret. Om man då går och aktiverar kraftigt med de här vaccinerna, ett immunförsvar, då kan man ju få missfall och du kan få för tidig födsel och sådana här saker. Du kan få utstötning. För att om det är för stora skillnader så att kroppen detekterar det här fostret, det här är ett främmande, hotande, för det gör det om det är så att de känner igen det här.
Mm.
Så att jag tycker inte man ska aktivera hos gravida kvinnor. Är du frisk? Och är tidigt i liksom, graviditeten eller så, så att det inte går, alltså, om det är så att man vet att oj, skulle jag få föda nu eller få ett missfall nu, då skulle det vara kört. Liksom. Jag skulle nog undvika att vaccinera mig om jag inte absolut behövde. Och det var ju det rådet man alltid gav förut, att gravida kvinnor skulle inte vaccinera sig under graviditeten mer än i absolut nödvändigaste fall.
Men nu så ger man ju plötsligt det rådet.
Ja, jag vet, och det gjorde ju en
vaccin som inte ens liksom är särskilt beprövat.
Nej, det är hemskt tycker jag. Jag tycker inte att man ska rekommendera gravida att vaccinera sig. Men de ska i alla fall vara medvetna om vilken risk de tar med fostret. Mm. Det kan ju gå bra ändå, men risken är att man får en utstötning, en immunologisk attack på fostret och att man, att kroppen stöter ut fostret. Liksom. Det är inte säkert att det händer, men det kan hända. Och om jag vore gravid kanske jag hade väntat länge på det. Jag skulle nog inte ta risken.
Nej.
Men man får fatta sitt beslut själv. Jag tänker inte säga att man inte ska det, utan det får du göra själv. Men det är riskfyllt.
Mm. Ja, jag blir jätteilla berörd. För att...
Jag förstår det. Mm. Om du har barn och så, man tänker hur det skulle vara. Liksom.
Mm. Mm.
Men ja.
Ja, eftersom vad jag har förstått så är det ju precis det. Man får inte höra det du säger. Och då är det ju svårt att fatta ett informativt val om jag inte har den informationen.
Men jag tror att det handlar inte om att folk ska göra informativa val. Det handlar om att folk ska göra det man vill att de ska göra.
Ja.
Och det, för mig är det så här, jag är ju inte kollektivist på det sättet, utan för mig är individens liksom viktig.
Mm.
Att man har ansvar för sitt eget liv och sådär, och att man har får bestämma själv. Det har varit centralt i hela mitt liv. Liksom, att jag får bestämma själv över mitt öde och vad jag får göra och inte göra. Så länge liksom, det inte är så att man skadar andra. Det är ju en sak. Men över min hälsa och sådana där saker. Mm. Och ja, ta konsekvenserna också av mina val.
Mm.
Men här så är det så att här är det några som beslutar att så här är du tvungen att göra.
Mm.
Och du behöver ingen information för du förstår ingenting. Det är bara, du måste det för att du måste rädda massa sjuka människor och de som är svaga.
Mm.
Annars är det egoistiskt, punkt slut. Och du får ingen information vad du egentligen tar för risk. Utan det är inte så, det är så säkert. Så.
Mm.
Och även om jag ska säga så att riskerna är låga, det är de.
Mm.
För allvarliga, i alla fall. Det som kommer direkt efteråt, långsiktigt vet man ju inte än vad som händer. Men kortsiktigt så är det ju inte så stora risker så. Men det är i alla fall väldigt få som drabbas, relativt liten andel.
Mm.
Men det är många individer ändå.
Mm.
Och nej, jag tycker att man har rätt i Sverige principiellt att få reda på vad man utsätts för i sån här. Det gäller ju alla andra sammanhang att läkare ska svara på om du får en ny medicin eller så. Varför inte det här fallet?
Mm.
Det är jättekonstigt.
Ja, men jag tänker att det är svårt att värja mig. Om jag nu är en person som läser tidningar varje dag och tittar på nyheter.
Mm.
Då är det ju svårt att värja sig mot en tidningsrubrik som säger så här: så mycket farligare är covid jämfört med Astras vaccin.
Mm, visst. Och det är ju propaganda typ av rubriker tycker jag. Ta vaccinet annars så blir det jättefarligt. Liksom. Men det är ju så att det är väl antagligen för att många äldre eller sådana som skulle vaccineras när de blir erbjudna Astra så vill de inte ha vaccinet. Och det ser de som ett problem. Så nu kör de då för att alla ska acceptera och ta det här vaccinet.
Mm.
Och så. Och du skrev någon fråga här om att varför man inte vill informera, och det är ju för att man vill inte, folk ska ställas inför fait accompli, alltså man ska ställas inför fakta och så, ja, varsågod, här är det här vaccinet och du får reda på det precis när du sitter där, och då kanske beslutet inte är genomtänkt riktigt. Och då på det sättet så kanske man får igenom att fler vaccinerar sig med det här vaccinet än som kanske hade tänkt igenom det innan. Som man inte får välja då, vilket jag tycker är dumt. Jag tycker att det vore mycket bättre om folk fick välja, och då kunde de också, de som är beredda och tycker att det är okej att ta det här vaccinet, låt dem då få ta det vaccinet, och de har inga problem liksom. Så istället för att folk ska känna sig tvingade och må dåligt av att de blir utsatta för press. För att det här kommer ju inte öka tilltron till massvaccineringar om man tror det, utan det kommer precis bli tvärtom. Eftersom man tvingar igenom det här så kommer det bli så att folk kommer bli mer och mer skeptiska. Det märkte man ju efter svininfluensan att många blev mer skeptiska till det här, och det kommer bli ännu värre nu, tror jag. Genom de här metoderna man använder så tror jag att det kommer öka vaccinationsskeptisen, och då kan det öka även mot sådana saker där det faktiskt är viktigt att man vaccinerar sig, både för sin egen skull och för andras skull. Så det blir liksom kontraproduktivt ur flera aspekter, också för det de vill uppnå liksom. Så ja, jag tror att det är mycket bättre att ha, folk får välja, de får göra initierade beslut, och sen då den gången det verkligen är allvar, då kommer nog folk att gå och vaccinera sig. Det kommer nog inte vara något problem om det är så att man känner att man har tilltro till den informationen som man får. Och jag tror att här har man gjort så att tilltron skadas till myndigheter och politiker och sådär när det gäller det här i vissa grupper. Och det kommer öka problemet med att folk inte vill vaccinera sig. Och som jag
Ja,
känner.
precis, för nu kommer ju nästa problem. Så här, förutom att vi faktiskt, en sak som jag tycker är så anmärkningsvärt obehaglig, det är att du ska vaccinera dig för att skydda andra. Varför ska jag som är frisk och ganska ung vaccinera mig för att skydda en annan person?
Ja, alltså jag kan ju förstå liksom att det kan vara så, men alltså att man har det resonemanget eftersom det handlar om att man vill dämpa smittspridning. Men det bästa sättet att bromsa det här problemet är att det är så många så att den naturliga flockimmuniteten blir tillräckligt stor, för det skyddar också de som är sköra, liksom, för då kommer smittspridningen minska. Men vaccin är det bara temporärt, då kommer det bli en jakt. Liksom, ja, sen tar vaccinimmuniteten slut och då måste man ta fram ett nytt vaccin, så blir det samma grej igen och så håller det på så. Så att det är ingen hållbar lösning. Och dessutom så, ja, nej, men som sagt, det är bättre att ta tjuren vid hornen tycker jag, och låta de som behöver vaccin, som är väldigt sköra och som kanske inte klarar av en infektion eller som vill själva av någon orsak, låt dem få vaccin, och så får man liksom framförallt inte vaccinera en massa barn. Det tycker jag är helt galet. Låt dem ta den här breda flockimmuniteten, och det kommer vara en fördel för oss alla. Liksom. Men det ska vara från individens önskan om vad de tycker är bäst och så. Inte utifrån någon som talar om för dig att så här måste du göra. Liksom. För mig är det någonting som jag studsar på om någon säger så här måste du göra, utan att förklara varför ordentligt.
Precis, för det är där vi är. Vi får ju bara ensidigt höra en sida nu.
Ja, visst, och det förstår jag också att varför man vill ha det. Alltså, så. Men som sagt, min intention med att skriva mycket och så där, det är ju just att jag vill vara ärlig. Jag vill belysa både för- och nackdelar, inte bara liksom varna. Det finns fördelar med vaccinet och det kan finnas nackdelar Så att folk ska veta vad de har att göra med och vilka riskerna är och ja, hantera olika frågor som jag stöter på och som jag tycker är intressanta. Jag är inte så intresserad egentligen av att debattera med folk som redan är övertygade i en eller andra linje. Utan jag vill informera de som känner sig osäkra så de ska ha någonting att hänga upp det på så de förstår liksom, mina resonemang. Och det är väldigt viktigt för mig att inte betala om så här är det, utan så här ser det ut och det här är vad man ser och så här brukar det fungera och sen så får du liksom information hur jag motiverar det. Och så får du dra dina slutsatser själv om du tror på det eller inte. Liksom. Jag är inte intresserad av att skriva folk på näsan och tala om så här är det. Liksom så.
Nej, men det har, jag har aldrig upplevt det med dina liksom informativa inlägg. Det känns verkligen som att du vill informera. Och sen får man överväga liksom själv och komma fram med någonting själv.
Ja, för det är inte min roll att tala om för folk liksom, eller ge dem råd. Och det avstår jag ifrån om folk frågar om de ska vaccinera sig eller inte. Utan det måste de ta själv, för jag känner inte dem. Jag vet inte vilken situation de har liksom, eller hur de lever eller så. Det går inte att göra. Däremot så tittar jag på helheten. Vad händer om alla vaccinerar sig? Och så. Men jag tror att i Sverige så tror jag inte att det blir något stort problem egentligen på grund av att vi har större flockimmunitet. Det som är enda risken är att man själv tar en risk i så fall om man är immun och drabbas av bieffekter. Och den risken är större än att drabbas om man är immun. Alltså om man drabbas av en mutant och blir smittad och blir jättesjuk. Den är mycket mindre.
Men nu står vi ju inför det här som jag personligen tycker är väldigt läskigt. Alltså vaccinationspasset som ska införas i sommar och som gör att, att väldigt många, jag menar om det nu är så att vi är så många som har flockimmunitet och så känner de sig ändå tvingade att ta vaccin för att få vara med. För att det är ju det här vaccinationspasset utesluter ju folk. Du kan inte gå på restaurang, du kan inte gå på banken.
Det är helt sjukt. Därför att det är också ologiskt. Det finns ingen medicinsk logik i det. Därför att det är så här att är du vaccinerad och inte har haft covid-19, då är det mycket större risk än en person som har haft det, som har bred immunitet. Det är mycket större risk om du är vaccinerad och det kommer mutanter som du inte har immunitet emot. Eftersom immuniteten är kortvarig. Och det finns redan sådana mutanter. Till exempel den sydafrikanska mutanten. Och den sprider sig nu i vaccinerade populationer som den i Israel. Och där ser man då att vaccinerade har en mycket större tendens att bli smittade av den mutanten. Så att jag tycker inte att det är medicinskt relevant att säga att du som är vaccinerad får röra dig ut i samhället, men du som har haft covid-19 men inte har gjort det, inte får det. Därför att det är precis tvärtom. Att den som är immun är mycket mindre risk än den som har bara vaccinimmunitet. Ja, så är det. Det är min slutsats. Så det blir diskriminering och det blir medicinskt irrelevant. Faktiskt. Så det är bara ett sätt att införa en slags vaccinationstvång på ett oschysst sätt, tycker jag. Men det här är ju någonting som man säkert har hållit på med och funderar under mycket lång tid att ta fram. Det är ingenting som kom nu, utan det är någonting
men jag tänkte jättemycket, jag gjorde en annan intervju med Peter Wahlbeck och han sa så bra, han sa, du måste fråga dig, vad är sannolikt? Jag tycker det var ett jättebra ord. Och jag tänker inte här, jag menar, vad är sannolikt att allt det här händer på bara ett års tid? Helt enkelt så har man ett vaccinationspass. Ja, det är nästan framtaget.
Ja, så att allting är ju, liksom, det är ju så forskning går till. Det handlar ju inte om så här är eller så här är, utan vad är mest sannolikt. Och det är det där, ifrån sådana principer jag bygger mina slutsatser. Vad är mest sannolikt? Vad är helt osannolikt? Och då får man komma fram till den mest sannolika tolkningen. Och den behöver inte vara 100% rätt. Men ifrån det man vet nu Så det är den, eller vad jag vet nu, och det finns data och sådär på. Det är de tolkningar som jag kan göra utifrån det.
Mm.
Och ja, jag vet inte om jag är helt fel ute, men jag tycker det verkar som att det inte är helt fel det, mina resonemang i alla fall.
Nej.
Med tanke på utfallen och så.
Nej. Men jag vill ju, nu har vi pratat ganska länge.
Ja, men du får...
Nej, men jag bara tänkte att jag skulle vilja att vi avslutar
ja.
Med någonting som ändå, alltså jag har ju inte en aning om själv, så vad är lösningen? Jag tycker att det är helt horribelt med vaccinationspass och vaccinationstvång. För jag ser vaccinationspasset precis som du sa. För mig är det ett slags tvingande sätt att få in på.
Mm.
Men om vi ändå ska, jag tänker att vi måste naturligtvis göra någonting åt det, protestera. Men vad kan vi göra för att ta hand om oss själva fram till dess? Ja,
alltså det är ju det man kan göra är allt som alltid med alla infektioner. Mm. Det är ju att se till att man inte får så höga smittdoser om det är finns smitta i luften. Och ja, det gör man ju på de här sätt. Man håller lite avstånd. Man är inte liksom, umgås inte nära folk som är sjuka och så vidare. Mm. Stannar hemma när man är sjuk och så vidare.
Mm.
Det är sådana saker som man kan tänka på. Men grejen är att man kan ju inte skydda sig från allting.
Nej.
Utan man måste liksom göra övervägningar. Vad är livet värt? Ska vi sitta inlåsta resten av livet för att vi är så rädda för en förkylning? Liksom? Mm. Det går ju inte. Vi måste ju leva. Mm. Annars blir livet meningslöst. Liksom. Och jag hoppas ju att folk ska tänka efter och inte ställa upp på det här.
Mm.
För att det enda sättet att sätta stopp på det hela är att inte alla går och vaccinerar sig. Det är ju så. Mm. Som inte behöver det. Speciellt inte de som är immuna.
Mm.
Att man liksom visar med sina handlingar att, för det tror jag det blir det mest effektiva.
Mm. Mm.
Och så. Så att det kommer ju drabba om det är så att man utestänger en stor del av samhället.
Mm.
Att den andelen blir för stor, då blir det ju ett rejält problem. Liksom.
Mm.
Däremot om du får 90, det rör sig om några procent som inte vaccinerar sig, ja, men då blir det ungefär som det var när man satte märken på folk som man inte ville skulle ha samma rättigheter. Man blir märkt, man får ju som en stämpel i pannan och då kommer man bli diskriminerad om man inte vaccinerar sig. Så, och jag tycker att det är...
Det är ju inte att leva i ett demokratiskt samhälle. Nej.
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 Men det kan ju finnas skäl till att vissa individer inte kan vaccinera sig. Ska de också diskrimineras? Kan de ha sjukdomar som gör att...
Mm.
Så du vet.
Det finns ju många som har vaccinationsskador dokumenterade. Ja.
Mm. Mm. Visst, och det finns ju folk som liksom inte av olika skäl kanske inte behöver vaccinera sig. Liksom. Mm. Eller som du säger, barn, ska vi hämma deras liv?
Mm.
Och så vidare. Det ska vara baserat på att man förstår fördelarna.
Mm.
Faktiskt. Och jag ser ju oron med det här med massvaccinationer mot allting. Är ju ett problem eftersom man inte tränar immunförsvaret på rätt sätt. Mm. Och börjar man då tidigt med barn. De får ingen bra grund liksom, att stå på. De kommer... blir liksom helt beroende av massa vacciner och så för att ha ett bra liv. Liksom. Annars kommer de kunna drabbas av svårt av infektioner och sådär. Så att jag tycker att det är lite grann att jämföra med överanvändning av antibiotika. Liksom. Det kommer bli, man kommer gynna i det här fallet virus. Att de blir mer svåra för oss att leva med i vår miljö. Vi kommer bli sjukare och det kommer... troligtvis till slut blir så att en stor andel av populationen, om man fortsätter de här banorna, så kommer vissa bli så sköra så att fler kommer bli mottagliga och det kommer orsaka en vad man kallar för bottleneck på, i immunologin, det vill säga att det kommer dö en massa människor som inte har rätt förutsättningar.
Mm.
Och det kommer, ja, det kommer ske i så fall om man fortsätter med de här sakerna. Och de som är allt för vaccinerade och sådär. Alltså man spelar ett spel som inte är bra. Jag menar, det är bara här med till exempel med allergier och så. Det är också någonting som ökar när immunsystemet inte är, om man lever för rent, om man inte utsätter sig för saker och så vidare. Så att nej, det är ingen bra utveckling liksom, tycker jag. Så att visst, vaccin är jättebra i situationer som, vad ska jag säga, sjukdomar som polio och smittkoppor och så vidare, så man verkligen kan orsaka långa allvarliga men, folk dör som flugor och så vidare. Och där du har tid och möjlighet att stoppa det här, de ändrar sig inte så snabbt. Där är det ju jättebra med vaccin. Men för förkylningar, influensor och sånt som vi kontinuerligt utsätts för. Ja, jag vet inte, jag tycker det är lite farligt. Jag tycker det är en lek med elden, men det har jag skrivit om också. Att jag tycker. För man rubbar en balans och med mänskliga påverkan på ett sätt som är onaturligt. Och det kommer störa balanserna i naturen. Med, alltså i vår relation till naturen. Så är det. Så är vad jag är orolig för i alla fall.
Ja, och därför så alltså jag vill verkligen tacka dig. Det du, alltså den kunskapen du besitter, det sätt att liksom framföra den information du besitter, alltså på ett sätt som, alltså jag förstår och många andra, men det är därför du också tror att du har fått väldigt många följare, just för att du kan förklara så att en person som inte är virolog eller som inte studerat vacciner förstår.
Och det har ju varit mitt syfte liksom, att få folk att förstå det som är väldigt komplicerat.
Men också att du ger den andra sidan, alltså det vi inte får höra av media.
Och det är ju så här att saker är ju inte svartvitt.
Nej.
Utan, och den perspektivet finns inte. Antingen, det finns två perspektiv. Antingen så är man helt emot vacciner eller så är man helt frälst av vacciner. Det är de två. Men jag har inte de perspektiv. Jag ligger liksom i någon slags mittemellanzon där alltså jag är ju för vacciner. Men de ska användas på rätt sätt. I rätt sammanhang. När nyttan överväger riskerna. Och det uppfylls inte den här gången, tycker jag. Det är så där. I alla fall inte massvaccinering. För vissa individer, ja, men inte massvaccinering. Och det är mina slutsatser utifrån min erfarenhet och så vidare. Och andra drar kanske andra slutsatser.
Men det är därför du behöver höra. Också.
Ja, det är bra. Då får du förmedla den här intervjun så folk får höra. Men jag tror folk som är intresserade lyssnar i alla fall, det tror jag.
Det tror jag också.
Så det är jag orolig för faktiskt.
Nej, men då trycker jag på end här. Så.